Sidan 193. Alessandro Volta. Galvanis djuriska elektricitet utsattes för skarp kritik av Galvanis landsman Alessandro Volta. Denne kom fram till att det var de olika metallerna i trådarna tillsammans med den salthaltiga fuktigheten i grodans muskelvävnad som gav upphov till elektriciteten. Voltas tankegångar ledde efter ivrigt experimenterande fram till det första galvaniska elementet. Detta bestod av ett antal bägare som innehöll en syra. I varje bägare sänktes ned två plattor, en av zink och en av koppar. Med detta experiment som grund tillverkade Volta år 1800 det första batteriet som kallades Voltas stapel. Namnet stapel fick batteriet därför att Volta hade staplat ett antal par av metallplattor på varandra. Varje par bestod av två olika metaller. Mellan varje plattpar låg en bit filt som var indränkt med saltlösning. Volta gjorde många resor runt om i Europa och demonstrerade sitt batteri. Hans berömmelse växte och som belöning för sina upptäckter fick han en stor summa pengar. Han blev också adlad av Frankrikes kejsare Napoleon som då styrde över Italien. Titta på bilden överst på sidan. Bildtext. Teckningen ovan visar Voltas experiment enligt hans första beskrivning. I bägarna överst har sänkts ner plattor av zink och koppar. Den undre delen av figuren föreställer Voltas staplar. Titta också på den vänstra av de två bilderna längre ner. Bildtext. Alessandro Volta, 1745-1827. Jag fortsätter att läsa vid den andra rubriken uppifrån. Örstedt. Galvanis experiment och Voltas uppfinning av batteriet blev startskottet för en enorm utveckling. Tidigare kunde elektricitet bara framställas som kortvariga gnistor eller stötar. Voltas batteri kunde däremot ge en varaktig ström. Tack vare detta kunde den danske fysikern H.C. Ørsted år 1820 göra en betydelsefull upptäckt. Han fann att en kompassnål påverkades av en strömförande ledare. Därmed visade han att det fanns ett samband mellan elektricitet och magnetism. André Ampère. Redan Volta använde uttryck som elektrisk ström som flyter. Den man som skulle komma att bringa större reda bland begreppen var fransmannen André Ampère, som av någon kallats för elektricitetens Newton. Ampère insåg att det var nödvändigt att bestämma en riktning för den elektriska strömmen. Det som strömmade fram i ledningen kallade han för positiv elektricitet. Han ansåg det därför naturligt att strömmen utgick från batteriets positiva pol och strömmade genom ledningen till batteriets negativa pol. Senare har det visat sig att detta var felaktigt. Strömmen består ju av negativt laddade elektroner som går i den andra riktningen. Av praktiska skäl har man ännu i våra dagar behållit den strömriktning som Ampère ansåg vara den riktiga. Titta på den högra av de två porträttbilderna. Bildtext. André Ampère, 1775-1836. Jag fortsätter att läsa vid rubriken under det vänstra porträttet. Ohm och Faraday. Efter 1820 satte forskningen kring elektriciteten ny fart. Upptäckter och uppfinningar kom slag i slag. År 1827 formulerade den tyske fysikern Georg Simon Ohm det viktiga sambandet mellan spänning, ström och resistans. Detta samband har fått namnet Ohms lag. Lagen säger att strömstyrkan i en ledare kan beräknas genom att man dividerar spänningen med resistansen. Engelsmannen Michael Faraday bevisade år 1836 genom experiment att en elektrisk laddning, som exempelvis blixten, inte kan passera in i en metallbur. En vanlig bil är i princip en metallbur. Bilen fungerar därför som ett bra åskskydd eftersom blixten inte kan passera in i den. Några år tidigare hade Faraday upptäckt principen för elektromagnetisk induktion. Han fann att en magnet i rörelse kan ge upphov till elektrisk ström i en ledare. Detta blev en ny milstolpe i ellärans utveckling. Man började nu tillverka elektriska generatorer och motorer. Därmed är vi inne i en ny tidsålder där elektrisk energi kan framställas ur andra energikällor, som exempelvis vattenkraft. Mer om detta en annan gång.